har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Första året, jag gick ut med en, ja, ett brev. Kom du för möte klockan 5 i biblioteket. Och det var lite, det var två föräldrar som kom.
Två? På en skola med över 1000 elever?
Ja. Och de två är svensk. Det kan hända ibland att en förälder har bestämt att skicka en elev, deras barn hem till familjen, till släktingarna i hemlandet.
Det sker ibland.
För det är säkrare där än det här i Frösund eller Eskilstuna.
Det kan vara därför de skickas alltså?
Ja, så det kan vara Mogadishu, det kan vara Damaskus. Jag kan tänka av fler exempel när det har hänt.
Ja. Så att, vänta, bara så jag förstår. Alltså, så att det, föräldrar skickar sina barn från Eskilstuna till Mogadishu för att det är säkrare i Mogadishu?
Ja.
För dem då?
Ja, det är sant.
Våld, stök, bristande kunskaper, hunsade lärare och frånvarande föräldrar. Det är beskrivningar som inte sällan dyker upp i vittnesmål inifrån skolor i problemområden. Damien Brunker, rektor på Internationella Engelska skolan i Fröslunda i Eskilstuna, menar att läget för den svenska skolan på många sätt är dystert. Men att trenden går att bryta. Med ordning, regler och fokus på studier. Men nu får man till det i en miljö där många elever kommer från hem där föräldrarna knappt kan läsa och där kriminella gäng äger gatorna utanför skolan och lockar ungdomar med prylar och snabba cash. Gäst i dagens fredagsintervju, det är rektor Damien Brunker. Damien, välkommen till fredagsintervjun.
Hej.
Vi spelar in den här på skolan i Eskilstuna, Internationella Engelska skolan. Hur har veckan varit hittills?
Den här veckan har varit jättebra. Ja. Vi har haft en jättebra vecka, ganska lugnt. En vecka kvar till sportlov. Så kallt, klimatet är en utmaning just nu med snö och is på skolgården, men annars ganska lugnt.
Mm. Du kom ju och mötte upp mig, då hade du en sån här liten käpp som man plockar skräp med.
Exakt, ja, det är min skräpplockare, min plockstick.
Varför går du omkring med den?
Det är så viktigt att vi håller skolan rent och fräsch och garbage free, som vi säger. Så det, jag som rektor är den viktigaste förebilden för alla i skolan.
Det var ingen gimmick bara för att jag skulle komma?
Nej, jag gör det hela tiden. Och jag håller på att börja med en skräpplockgrupp nu med eleverna också. Som de vill liksom göra vad jag gör. Och vi tänker att städa upp hela Frösunda också, inte bara skolan. Mm. Så det är viktigt med små saker. Allting handlar om detaljerna när vi pratar om skolkultur. Så det är varför jag går runt med min skräpplockare.
Jag förstår. Internationella Engelska skolan här i Fröslunda då. Vad är det för typ av skola?
Det är en skola, det är en internationell skola. Det är en av Engelska skolans viktigaste skolor, tycker jag. Och vi är Sveriges tredje största skola, definitivt den största i Sörmland, och med 1887 elever idag från förskoleklass till årskurs 9. Vi är en skola som tror på höga akademiska förväntningar, en trygg miljö för eleverna och naturligtvis tvåspråkig, engelska och svenska. Mm. Men vi är också en skola för samhället här. Vi är en skola som ligger i en utsatt område. och gränsen av den, ja, skolan ligger i gränsen av denna utsatta område. Men vi älskar vart vi ligger. Alla som jobbar här brinner för uppdraget och brinner för elevernas bästa. Vi tror på det, så det är 138 personal som jobbar här och vi verkligen jobbar konsekvent och med passion. Passion och engagemang varje dag. Så det är en bra skolkultur, skulle jag säga.
Hur stor andel av eleverna har utländsk bakgrund?
Statistiken visar 77%, men jag skulle säga att det är lite högre. Det är den senaste som kanske inte uppdaterats av
Skolverket. 8 av 10 kan man säga, ja, någonting sånt. Ja,
definitivt 80% definitivt.
Ja. Vilka länder är vanligast?
En tredjedel föddes utomlands till exempel, årskurs 9 från förra året. En tredjedel utländsk bakgrund som föddes i Sverige.
Vilka länder är vanligast då?
Somalia, de länder i Mellanöstern, för de mest arabiska, kurdiska och somaliska vanliga språk i området här. Så ja, om man går runt Fröslunda, det känns, ja, man kan definitivt känna att Mellanösterns kulturen är omkring oss hela tiden. Ja, som är spännande.
En typisk elev här då? Den personens bakgrund, familjeförhållanden etc. Beskriv.
Ja, det kan variera, men vi har elever liksom som har minne av krig i Mellanöstern. Har minne av att gå på båten över havet för att fly från krig och så vidare. Sen har vi de som har föräldrar som har de minne. Ja, vi har många personer som har det också faktiskt idag. Det är ingen speciell med det, men många platser i Sverige har det. Men jag skulle säga de har ambitioner, de vill ha den bästa från livet. De har valt den här skolan för att de förstår att vi ska ge dem en chans. Vi ska lyfta deras liksom livschanser här, life chances. Så därför vi finns. För att de väljer
oss. De som har sökt sig hit, ja, är ambitiösa.
Jag tror det. Jag tror det. Alla. Jag skulle säga alla är ambitiösa för en bra liv. De flesta elever som vi har kommer från den här området, Fröslunda. Men vi har den största grundskolan i Eskilstuna, så de kommer från Åby. De andra utsatta områden faktiskt. Åby, Ödeskiftinge.
Vi ska prata mer om dig också, hur du hamnade här i Eskilstuna och på den här skolan och på vilket sätt du arbetar för att vända utvecklingen på den här skolan. Men först lite av de här sakerna jag nämnde i inledningen av fredagsintervjun. Våld, lärare som blir hunsade, normlöst beteende. Hur utbredda är de där sakerna generellt i den svenska grundskolan idag?
Jag skulle säga att det är en jätteproblem för Sverige. Det är en utmaning för alla skolor som jobbar i ett utsatt område. Men gängkriminalitet är inte någonting som bara de fattiga lider på. Alla som kan vara påverkats nu med det. Jag vet att det är en utmaning och alla måste komma tillsammans för att bemöta de utmaningar.
Varför har vi hamnat där då?
Vilken fråga.
Jag kommer fler liknande.
Jag skulle säga, men jag pratar lite om min bakgrund kanske. Jag flyttade till Sverige 2006. Jag kommer från Manchester-områden i England, så postindustriella stader omkring Manchester och Liverpool. Väldigt lika Eskilstuna faktiskt. Och min fru kom från Eskilstuna, så vi flyttade hit när Barbara Bergström öppnade den, jag tror det var 9:e engelska skolan i 2006 i Eskilstuna. Och vi öppnade skolan i Nyfors. Och i början, tror jag i alla fall, vi var väldigt populära med ja, vi hade många föräldrar liksom som var vd eller ekonomer eller politiker eller ja, kanske, ja, well to do, vi skulle säga på engelska. Och Eskilstuna påminner mig av de städer jag växt upp i. Intressant att det var så många finnar här som påminner mig av de i länderna. som flyttade hit, flyttade till Storbritannien under 50-60-talet för att hitta jobb och så vidare. Så det var väldigt liknande.
Du kände igen miljön?
Ja, exakt. Men över tid har samhället, har, precis som över hela Sverige, förändrats jättemycket. Har vi sett en jättemycket förändring. Särskilt efter 2015, när så många kom hit från Mellanöstern och de länder som hade krig och så vidare. Och så problemen är, jag skulle säga, att Sverige hade en, vad säger man, en immigration policy, but no integration policy, kan vi säga.
Och det är det vi ser resultaten av nu i skolan.
Ja, så det var väldigt progressiv, optimistiskt, men naivt kultur som trodde att de kunde ta in hela världen. Och att det blir, efter några år, alla kommer att bli bara dansa runt midsommarstången men så var det inte.
Mm. Och det är
volymen, tror jag, var problemen. Volymen.
Den spelade roll.
När jag pratar med till exempel personalen här, eller föräldrar som kom till Sverige innan 2015 eller året 2000, det var mycket mer liksom att de bodde i en område när det var svenska folk. Det var viktigt för dem att integrera snabbt som möjligt. Att tappa bort vad de hade i deras hemlandet och försöka vara svensk. De pratar om det nu. Jag har en väldigt bra dialog med alla som är här i skolan och i samhället. Men de har upptäckt en förändring också. Att nu, de flesta bor i områden där det inte är så många svenskar alls.
Är det att de kan överhuvudtaget
inte
integreras?
Så vad är det exakt att de integrerade?
Liksom. De kommer hit och kommer egentligen till lilla Mogadishu.
Ja, exakt. Så är det. Sen det
de kanske vill integreras, men det går inte.
Ja, så det är jättesvårt att integrera när det finns ingen svensk sak att integrera till. Liksom.
Vi ska återknyta till det här med brott och hunsade lärare och stök i skolan. Journalisten och tidigare rektorn Vesna Prekopic, för övrigt uppskattad veckopanelist ibland hos oss på Kvartal också. Hon kom i fjol ut med boken Brottsplats skolan, där hon bland annat, efter att själv ha varit rektor på en skola i ett utsatt område utanför Stockholm, tecknar en otroligt mörk bild. Och bland annat de 13-åringar som spottar på henne samtidigt som en förälder står och ser på, lärare som helt nöts ner av att kallas hora, mammaknullare, liknande saker varje dag. Blir slagna, sparkade och knappt utan några ordentliga konsekvenser för de här eleverna. Alltså, den där beskrivningen, känner du igen den?
Ja, men jag har träffat Vesna och det är en sorgfull berättelse när hon pratar om den tiden hon var rektor i skolan och vad hon och hennes personal var utsatt för. Det är hemskt. Hon var jättemodig att skriva en bok och gå ut med berättelsen. Och det var så många som kände igen det. Det är en viktig bok faktiskt.
Den här bristen på konsekvenser då? Som verkar också gå igenom mycket för det här oacceptabla, normlösa beteendet. Ja, var kommer den ifrån?
Jag skulle säga man har i Sverige numera liksom the perfect storm. Man har ett land med en kultur som under många decennier har trodde på progressiva idéer. När synd på barn är viktigast och en misstolkning av den demokratiska värderingen kanske för att barn skulle ha till exempel i skolan, i flytande över deras utbildningen, att föräldraskapet har liksom börjat bli borta. Sen har vi den här kulturkrock med nästan hälften av världen och kommer till den liksom kulturen med den syn på barn.
Det är någon slags möte mellan svensk auktoritetsrädsla och en annan kultur från Mellanöstern.
Som de flesta familjer och elever som har kommit hit har kommit från väldigt religiösa eller traditionella konservativa kulturer. Än Sverige har den mest liberala och progressiva i hela världen. Så den krock har skapat liksom, en väldigt farlig situation.
Men då måste jag fråga dig, för att om man tänker sig då att de här familjerna som har kommit hit, de har inte varit kriminella eller normlösa i sina hemländer. De är strikt religiösa, det har varit ordning och reda i barnuppfostran. Och så kommer de hit, men på något sätt blir det blir tvärtom då här, hur de beter sig.
Eller? Ja, det är så tragiskt. Och ibland, jag ofta tänker på några av mina elever som kanske kan svenska lite grann eller ganska bra, men deras föräldrar kan inte svenska eller engelska alls. De längtar efter hemlandet kanske, kulturen de hade där. Och barnen är liksom in a no man's land. När föräldrar ligger en värld, deras värld liksom halvt i Sverige. Och de känner ibland att de har inte den samma livschanser än de, ja, kanske de andra barn i Sverige som inte har föräldrar som kommer från utomlands. Särskilt när de bor tillsammans i ett område som är segregerade. Det är svårt med pengar och det är ganska ofta att det blir många i familjen. Kanske att de saknar en manlig förebild. Så de jobbar utomlands för att tjäna pengar eller någonting. Så att växa upp i en halfway house och att känna att deras chanser är inte samma, inte lika.
Men varför känner de det då? Om man ska vara lite hård mot det där. De har gratis utbildning, tillgång till det. Hela välfärdssystemet i Sverige är precis som alla andra. Lagarna gäller ju alla lika.
Ja.
Var kommer den där känslan ifrån?
Lagen tror jag är fantastisk i Sverige. Att alla ska ha lika värde och så vidare. Och att alla ska respektera olika religioner och saker. Men problemet är på en gatnivå, hur nyfiken är liksom en vanlig svensk att prata med någon med hijab på och säga okej, vad gör du exakt i moskén? Eller hur ber er och prata lite grann om er kultur, hur jag är nyfiken.
Inte särskilt.
Så jag har upptäckt det i alla fall. I mean, jag flyttade hit från Storbritannien. Jag är gift med en svensk tjej, men det är fortfarande jättesvårt ibland att förstå svensk kultur. För det är väldigt speciellt.
Vad är det som är speciellt då?
Konservativa, det är just, annorlunda kan man säga.
Jag har en känsla ibland av att vi är duktiga på att säga att vi är lika bra alla på hela jorden och sådär, men att utlänningar ofta också snappar ganska snabbt att vi tycker egentligen, vi svenskar, att vi står ju ändå över alla.
Ja, vi skojar ibland med personalen. Hälften av personalen kommer från engelsktalade länder, men om man liksom handlar i butiken och man kan knuffa på någon istället för att säga, förlåt! Liksom börja en konversation. Det är liksom ingenting. Det är bara tyst.
Då känner man sig inte så välkommen.
Och om man står i hissen, man pratar inte med varann.
Och det där uppfattas kanske som en form av kyla eller hat ibland nästan.
Ja. Jag försöker ge en exempel av vad jag skulle säga. Att på något sätt Sverige är en fantastisk land med lagen och allting, men på gatnivå. Man måste komma ihåg nu, integration är ingen teorin. Det är verklighet. Det handlar om människa och hur människa relaterar med varandra.
Ja. De låga
hur olika värderingar kommer tillsammans för att förstå varandra. Och det tycker jag är en utmaning för Sverige. Liksom. Storbritannien för exempel, vi har haft en jättelång historia av kontakt med andra personer. Det är inte alltid bra med imperium. The British Empire och så vidare. Jag kommer från irländsk bakgrund, så jag absolut har och förstår det. Men Sverige har inte samma kopplingen till världen, eller hur?
Nej.
Det var många som flyttade hit från, jag tror det var Lund, från Belgien och Tyskland. Men för det mesta, Sverige var en homogenous.
Ett av världens mest homogena länder faktiskt, till inte så länge sedan.
När vi pratar om kulturen och hur olika kulturer kom tillsammans och förstår varandra, det är en del av varför Sverige har en maning, tycker jag.
De låga förväntningarnas rasism, det var ett begrepp som en annan rektor faktiskt, Hamid Khan Zafar, rektor Hamid kallades han ofta för, som var rektor på Sjumilaskolan bland annat i ett utsatt område i Göteborg, han myntade det där. för att beskriva att majoritetskulturen eller lärarna i skolan, man förväntades ingenting av eleverna med utländsk bakgrund i de här områdena. Varken att de skulle passa tider, läsa läxor, bete sig, följa med på lektionerna. Har det där varit ett problem?
Inte för engelska skolan, jag skulle säga. När jag började 2006, vi alltid trodde på den höga akademiska förväntningen. Det betyder att vi tror eleverna kan nå en hög potential. The Pygmalion, I think it's called the Pygmalion effect också. Om man tror på någonting, om man har höga förväntningar på någon, det är ganska ofta att de försöker nå den eller nå den. Om man har låg förväntning av någon som, ja, så är det. Det är like a self-fulfilling prophecy. So här i engelska skolan i Skostuna, det spelar ingen roll vilken bakgrund mina elever har. Jag tror, mina personal tror på alla elever i den här skolan. På riktigt. Det är inte någonting vi säger eller skriver.
Nej, det låter ju fint. Men
det är på riktigt. Om du går runt i korridoren, du får se hur vi liksom bemöter eleverna när vi pratar med dem.
Det gjorde jag faktiskt på vägen upp när vi gick hit. Vi sitter ju i biblioteket nu på skolan. Och det var ju ett par killar där som stod med en mobil till exempel. Då var ju du framme direkt och sa, stoppa ner den där. Mm. Det var så att säga inget att du bad om det, utan det var raka rör, även om du var med värme.
Det är absolut. I mean, vi ofta pratar om tough love och like warm authority. Att vi har regler att eleverna måste följa det som måste följas. Men på samma sätt, det är inte att vi skriker på dem eller straffar dem eller någonting. Det är att I smile. Chewing gum out, please. In the bin. You know the rules. Phone away in your locker. Have a good day. Det funkar alltid. Ja, det skapar en bra miljö när alla respekterar varandra. Men vi vet att det finns regler som måste följas.
Hur var det när du kom hit till skolan först?
Jag jobbade på huvudkontor innan jag kom hit. And mitt roll var utbildningschef eller utbildningschef. Och jag hade en roll där, så jag stöttade den ledningsgruppen i den här skolan. Jag skulle säga att och definitivt kanske en del skolan här var naivt. Vi var naivt till utmaningen som faktiskt fanns här i området. Vi visste att det var liksom, ganska mycket brott. Det är inte exakt en trygg miljö. Men jag hade ingen aning av den, liksom, hur organiserade eller tydlig den gängkriminaliteten var faktiskt i Eskilstuna eller Sverige generellt. Så det var en upplevelse, det var liksom a journey att upptäcka hur det var. Inte alltid, it wasn't always pleasant. Men det var viktigt att försöka förstå vart jag var. Jag visste att jag skulle ta över skolan som rektor. Jag visste att det kommer att bli en viktig uppdrag. Men jag var naiv när jag började, definitivt. Och jag har lärt mig så mycket under de tre och haft eller fyra år. Så mycket.
Och hur var gängkriminaliteten närvarande här på skolan då?
Jag har pratat om det här tidigare och det har skrivits om. Men det var en kille som hade en bråk utanför skolan med en annan kille. Jag hade en personal som försökt splittra dem. Och sen en halvtimme senare, det var en gäng utanför skolan. De var inte tonåringar, de var män, 30-40 ålders, med vapen. Redo kom hit och döda folk. Så det var kanske den första lektionen i hur det var här för mig. Hur seriöst det var. Och jag ringde till polisen fyra gånger under fyra timmar. Den kille som hotade alla med gängen, han var utanför skolan och slutligen jag gick ut själv med pappan för att försöka stoppa och vad kommer att hända. Så det var också en upplevelse att förstå den problem i samhället, men hur
vad hände då?
Oförberedd polisen och de andra myndigheterna var. för att bemöta de utmaningar. Liksom, om någonting liknande hade hänt i Manchester eller London, you know, eller i England, det kunde bli like, bevakna polisen under 15 minuter, men det tog 4 timmar för mig innan polisen kom hit och socialtjänsten var här.
Och vad sände det för...
situationen var löst redan då.
Och vad sände det för signaler?
Vad menar du för...
Ja, jag tänkte för de som är kriminella och sådär. Det var lite fritt fram helt enkelt.
Ja, det är en jättestor del av problemet. Sweden is the soft underbelly of Europe.
Ja. Eller vad?
Eller
vad? Håller på att det inte bli.
jag tror att det är mycket bättre nu. I mean, jag kan säga efter 4 år. Mycket, mycket bättre nu. Och jag pratade om början när jag kom hit först. I mean, nu är det helt mycket bättre.
Du sa, vi gick förbi skolgården också, då pekade du ut och sa att här, innan jag satte upp staket och så här, då var det droghandel här från 3-4 på eftermiddagarna.
Den stora skolgården var allmän plats när jag kom hit först. Och klockan 3 efter lektionerna slutade, hela skolgården var fullt av personer, inte från skolan. Det var knackhandel, det var allting som hände där ute. Precis som eleverna lämnar lektionerna och går ut i skolgården och hem och så vidare. Så det var någonting jag var tvungen att göra, att sätta upp staket och sätta upp kameran och bättre belysning omkring skolan. Och jag sätter gränser. Det här är mitt område. Det här är vår område. Det var konsekvenser där också. Så några personer kom och sa, du vet vem äger den här området, eller hur?
Jaha.
Och jag sa till dem, ja, kommunen äger det. Nej, du vet vem äger. Så sådana saker hänt.
Kände du dig hotad? Har du varit hotad, rädd?
Ja.
Allvarligt. Svaret på den här frågan från mig till Damian Branker, det får du höra om du går in och tecknar en prenumeration på Kvartal. Gå in på kvartal.se och teckna en prenumeration så får du tillgång till alla våra texter och poddar i full format. Och du, genom att bli prenumerant så stöttar du också oberoende kvalitetsjournalistik.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det var långt och intressant svar på frågan vad ni skulle ha gjort om ni fick höra talas om att någon höll på med gängkriminalitet här. Men jag tror jag förstod. Men en annan fråga då. Säg så här, du får reda på att någon stökig elev på högstadiet kanske har skickats på uppfostringsresa till Mogadishu eller annorstädes. Mm. Eller kanske för att komma undan hot från gängen eller sådär. Vad gör du?
Så det kan hända ibland en förälder har bestämt att skicka en elev, deras barn hem till familjen, till släktingarna i hemlandet.
Det sker ibland.
För det är säkrare där än det här i Frösund och Eskilstuna.
Det kan vara, därför de skickas alltså?
Ja, så det kan vara Mogadishu, det kan vara Damaskus. Jag kan tänka av flera exempel när det har hänt.
Ja. Vänta, bara så jag förstår. Alltså. Så att det där sker ibland här. Föräldrar skickar sina barn från Eskilstuna till Mogadishu för att det är säkrare i Mogadishu.
Ja.
För dem då.
Ja, det är sant. Mm. Det är sant, det är verkligheten. Vi måste förstå det. Vi måste titta på det. Det känns tragiskt och hemskt, men så, det är Sverige idag.
Ja, det låter som något det.
Mm.
Vad gör du då?
Vad gör vi?
I skolplikt.
De lämnar skolan. I mean, de går till skolan i hemlandet eller inte skolan, jag vet inte. I mean, de ligger inte på liksom skolans lista längre. Det kan vara så att de gör det när de lämnar oss. Vi har mycket kontakt med elever som har lämnat oss. De kommer tillbaka från gymnasiet. Det är fantastiskt. Varje dag faktiskt, det finns gymnasieelever som var här, som kom tillbaka för att träffa våra lärare och träffa oss. Så ibland, de berättar också ibland. Och vi vet att det kan vara så att elever lämnar oss och sen går hem från gymnasium också. Mm. Ja. Men det har hänt.
Ni försöker inte så att säga få tillbaka eller prata med föräldrar, polisanmäler eller någonting sånt där?
Nej, när saker sådär händer, naturligtvis alla myndigheter är involverade och vi har en dialog med alla, men att det kan hända någonting alla skulle veta. Och ibland det kan rädda en elevs barns liv också.
Ja, hur då?
Att vara tillbaks i en liksom en kultur som, you know, ser till, ja, de har
håller kontrol. Ordning och reda.
Ja, exakt. Det finns inte så mycket.
Ibland är de kanske inte så dumma de där uppfostringsresorna eller för att få skydd då. Vågar man säga det?
Säger.
Ja, men just att det kan vara kanske bra för en del elever att få komma tillbaka till föräldrarnas hemkultur.
Ja, jag skulle inte säga att det är en bra sak generellt, men jag vet att ibland det kan rätta ett liv ibland. För, ja, tyvärr. Ja, så är det.
Jag har tidigare hört dig tala om att gängen som finns här i Fröslunda, kriminella gäng, försöker locka elever här på skolan bort från studier och in i kriminalitet och så.
Ja, jag måste vara försiktig vad jag säger också.
Ja. Men hur går det där till lite övergripande?
Men jag kan inte prata om... Jag ska prata generellt nu istället för GP. Så jag måste alltid när jag pratar med journalister och så vidare vara försiktigt att skolan inte blir ett mål för saker. Men jag kan säga att jag vet...
Är det känsligt där?
Det är alltså, alltid känsligt
det kan vara farligt.
Det är alltid, ja, absolut. Det är alltid känsligt att prata om sådana saker. Jag skulle säga att skolan har hamnat i en situation när... Fyra år sedan. Varje måndag. Det var trasiga fönster överallt. Det var hot. Det var grupper av killar utanför skolan. Det känns hemskt. Och graffiti på skolan och allting. Det har vi inte längre. Vi har inte haft en trasig fönster. Kanske under de två senaste åren.
Ingenting.
Och vi pratar med alla. Vi pratar med alla samhället här. I maj förra året, det var minnesplats på torget bredvid skolan. Årskurs 4 och 3 klassrum. De har en synd över Fröslunda torget. Det var minnesplats för en kille var skjuten. Ja, vi var ute där med min sociala pedagog och andra personal med små barn och förklarade för dem varför de kan inte ta choklad från minnesplatsen. Att det var det för den kille i tavlan där som är skjuten. De, jag kände honom, eller jag hörde pang pang mitt i natten. Och naturligtvis, det var folk där. Vi pratade med alla. Jag försöker inte doma folk heller. Det är viktigt. Förstår du? Jag vet inte vad du försöker säga.
Jag tror jag förstår vad du
menar. Det är känsligt när vi pratar om liksom specifika händelser.
Ja.
Men frågan var...
Alltså när det gäller gängen som... Det tror jag har hört dig säga på något seminarium och sådär som jag var och bevittnade. Att de... Det kanske var lite slarvigt uttryck, men att de äger gatorna runt omkring. Du äger skolan, men utanför gängen...
Men så
äger.
Är det i en utsatt område. Ja.
Hur försöker de locka elever då? Eller
okay,
om de gör det?
Det är frågan. Ja, så... Det kan vara så att de ger ut gratis mobiltelefoner till årskurs 3 elever. Det börjar där. Sen efter det kan vara så att jag har en cykel för dig. Jag vet att kläder är viktigt. Jewelry, baseball caps. Hoodrich is a very popular label. Och jag har haft föräldrar som i mitt kontor som gråter och berättar hur de försöker ta deras sons liv. och lockar dem i en, de har hotat henne, hon skriker efter dem på gatan men hon bryr sig inte. Ja, hemskt, hemskt berättelse att hur det går, och det är alltid att de liksom, vi har identifierat att det är två väldigt sårbara unga personer när det handlar om gängkriminalitet. En, den farligaste kanske, den som är intelligent, en social ledare, men impulsivt, en PF-diagnos.
Mm-hmm. ADHD eller liknande.
Ja, de är ganska ofta de som blev liksom gängledare. Sen har man de clowna, de klassclown. Ja, en PF-diagnos med väldigt lågt akademisk förmågor.
Svaga elever,
ja, har man svaga sagt. Elever. Så, de liksom, de är liksom soldater, som, det är de som vill göra, you know, dåliga saker.
Så båda de här grupperna approcheras, ja, och odlas medvetet av, ja, de här gängen?
En av dem, för personal kompetens är så viktigt här, så en av de saker jag gjorde, jag sökte upp en kille som var en före detta gängledare i Eskilstuna. Och jag bjöd i honom till att ge oss en föreläsning av våra elevhälsoteamet. Han var en väldigt sårbar tonåring någon gång. Vi frågade honom, hela elevhälsoteamet, varför blev du involverad i gängkriminalitet? Vad var det som hände i ditt liv när du var 13-16 som gjorde att du blev? Han hade en karriär i gängkriminalitet och sen han hittade rätt väg i livet. Så det var en fantastisk upplevelse för elevhälsoteamet, för att prata direkt med någon. Vi lärde oss jättemycket om det.
Vad lärde ni er då framförallt?
Signaler från de unga. I mean, det börjar nu. Vi börjar titta på barn i årskurs 3 som är sårbara.
Och vad gör ni då om ni spottar en tredjeklassare som ni tänker, han är
jag har tre
elev, i riskzonen?
Vi sätter program för dem och planer. Jag har tre elevhälsoteamet här. En efter tre, en 4-6, en 7-9. I varje team har jag en socialpedagog, en skolsköterska, en kurator, någon som leder teamet, specialpedagoger. Och sen har vi den SSPF-teamet också. Och där har vi personer från socialtjänsten som sitter med oss, och så vi kan jobba förebyggande med de elever så mycket vi kan, och deras familjer också. Så det försöker vi jobba med, och vi är ganska nöjda med vad vi har gjort för individer, men generellt för några grupper också. Mm. Jag har sett kille som jag var jätteorolig för, som har liksom, det blir tvärtom efter ett år. Och det är fantastiskt.
Så det funkar?
Det funkar. Inte alltid. Det finns alltid elever som vi har försökt jätta hårt med, men vi tappar. Alla som jobbar i skolvärlden kommer att förstå det. Vi kan inte nå alla. Vi försöker nå alla, men ibland. Inte alla, men för det mesta. Jag tror att vi levererar en trygg miljö när eleverna litar på oss vuxna i skolan. Och det är viktigt. Och att vi jobbar för att ge dem själv, att vi lyfter upp deras självförtroende. Att de kan någonting i skolan. Att de kan liksom vinna en tävling. Vi har två årskursklasser idag som fick en pris från en tävling, en tekniken tävling i Sörmland. Och två klasser kom först plats, och vi har en Pythagoras quest. Vi årskurs 9 kom andra plats i Sörmland. Sådana saker är så viktigt att de förstår att faktiskt det känns bra att vinna någonting eller vara framgångsrik i skolan med ett ämne.
Musiken, det där kan vara ett alternativ.
Ja, definitivt. Och musiken är också viktig för oss. Så vi hade varje år, jag samarbetar med en kille som han heter Marty Alju. Men han är en producent och artist som kommer från Åby. Och varje år vi har en samarbete när han producerar musik med mina elever. Och Kevin är fantastiskt. Jag vet inte om jag har hört låten Jag kommer ihåg. Nej. Han skrev och producerade med Marty.
Jag lyssnar mest på sånt som är producerat på 60- och 70-talet.
Jag uppskattar olika musical genres. Jag gillar rap.
Och jag vet att jag ligger inte tidsmässigt rätt. Jag tänkte fråga Den här veckan så har regeringen presenterat ännu en del i den här pågående, man måste ju kalla det för en bombmatta av förslag och lagändringar som ska motverka våldsutvecklingen. Och jag ska ge några exempel nu. I januari till exempel så införs dubbla straff för grovt vapenbrott. Senare i vår ska skyddet för polisanställda förbättras. Polisen ska lättare kunna ta brottsvinster. Och idag, faktiskt nu när vi spelar in det här, så presenterade några från regeringen då, Gunnar Strömmer bland annat, detaljerna kring de så kallade visitationszonerna eller säkerhetszonerna. Där polisen redan från i mars ska kunna visitera folk och undersöka bilar till exempel utan någon konkret brottsmisstanke. Det skulle ju kunna bli aktuellt i området här. Vad tror du om det där?
Det behövs. Absolut. Det behövs.
Varför det?
För att Sverige ska inte längre vara den liksom the softest on the bill of Europe. Att det måste vara svårare nu att var en gängkriminalitet. Det måste vara svårt att köra gängkriminaliteten i Sverige. Det måste vara så. Så att, men det behövs definitivt.
Och det är inte längre risk straff att dina elever som bor här blir inplockade ibland av polisen och de kollar igenom att de börjar känna ännu mer.
Det är där att skolan har en jättestor ansvar för att jobba reaktivt och förebyggande för att se till att de inte hamnar i gängkriminalitet. Men det skulle vara så om man liksom skjuter någon och man är 15. Det är inte acceptabelt att efter 2 år de går runt stan igen. Det är ett problem.
Det är ett problem.
Vilken signal är det för alla? Ja, man kan göra vad som helst. Ja, särskilt med 15-14-åringar. Det är inga problem. Ja. Efter 2, du tar lite semester där inne och sen du får gå runt king of the street. Ja, det är inte bra. Det måste stoppas.
Polisen, vi ska väl säga det. Polisen ska ju ha skäl att tro att de här visitationerna så där kan förhindra gängmord eller sprängningar. Det är ett kriterium. Man ska också, hörde jag på pressträffen, jag har fastnat lite för det. Man ska kunna delvis gå polisen då i de här visitationszonerna på hur folk är klädda. För vilka man ska visitera, vilka bilar man ska titta på. Och vid pressträffen så fick Liberalernas polistalesperson Martin Melin frågan hur polisen ska kunna skilja ut hederligt folk från gängmedlemmar bara på klädstil. Och då svarade han så här.
Alla som bär Gucci-kepsar är inte gängkriminella, men många gängkriminella bär Gucci-kepsar. Kepsar, till exempel. Man klär sig på ett visst sätt. Det är en viss klädstil som kommer med att vara med de här gängen. Det här är jättesvårt att förklara, men jag tror att man kan gå till alla olika grupperingar så kommer man se att vissa grupperingar så har man en viss klädstil man följer. Vi kan kolla på fotbollshuliganerna där vissa ska bära Adidas och vissa ska bära Nike och så vidare. Och det finns de här olika grupperingarna, om det är i Stockholm, i Dalen eller i Östberga eller i Vårby eller vad det är, så har man en viss stil. Man använder vissa klädmärken och vissa märken och det här ändras lite grann. Och jag kan inte exakt vilka märken det är, men om du pratar med poliserna som jobbar i områdena så kan de... Skulle mycket väl kunna berätta för dig att så här ser de ut. Det här är de märkena de här personerna bär i de här områdena.
Ja, Martin Melin från Liberalerna där. Polisen har koll på det där. Det är olika från olika områden. Känner du igen det där ifrån ditt område här och skolan?
Ja, absolut. I mean, alla kulturer har en klädkod.
Hur går de gängkriminella klädda här då?
Ja, jag skulle säga det finns de som är kriminella. Det finns de som ser upp till de kriminella. Det finns de som tycker det är kul. Och de flesta faktiskt. Så Hoodrich är en label som är ganska vanlig. Hoodies är överallt. Baseball caps. Men här i skolan, jag kan säga vi har några regler. Så om man kom till skolan med hoodie och det finns hoodie på.
Ja.
Vi säger, not inside.
Så det får de inte ha huvuduppdragen? Så
jag kan visa dig innan du går. Jag ska bara gå boop, och ta av med hoodie. Så de vet att när de kom till skolan, deras liksom klädkod, ja, det kan, vi accepterar detta. Vi kan inte tvinga dem att inte ha hoodies. Men vi kan absolut säga nej, hoodie, ta ner din hoodie, ta av din mössa, ta av din baseball cap. Och det funkar jättebra. Och det är ganska roligt ibland när man ser hur... You know, de kommer till entrén och en tuff kille. Och säger, off the hood, off the cap. Det är ganska roligt.
Och det blir
plötsligt en förändring.
Är det viktigt det där?
Det är jätteviktigt för skolkultur. Det är så viktigt.
Varför det?
För att de förstår, de små detaljerna och signaler är så viktigt att okej, din världen där ute är där ute. Men i skolan har vi vår skolkultur. Det engelska skolans kultur. Engelska skolans ethos. Det är en trygg miljö. Vi respekterar varandra. Vi vill inte ha den här machokulturen här inne. Ja, vi vill att du litar på varandra. Du litar på vuxna. Det är inte en them and us attityd. Vi vill se till att du får en bra utbildning. Vi vill se till att skolan är en plats som har, du vill vara här för att det är roligt att vara här.
Ja. Vad gör ni om en elev säger att skit i det du, jag tänker ha den här på mig. Jag tillhör ett jättekult gäng. Jag har våldskapital.
Det är inte så ofta det händer längre.
Men när det händer?
Sen jag har några väldigt skickliga personal som tar dem. Det kan vara min biträdande rektor, sociala pedagoger som tar in dem. Och den typ av beteende är en signal att den person eller elev behöver stöd och hjälp. Så det är inte så att vi blir arg. Det är, kom, vi måste prata då. Berätta om helgen, vad det hänt.
Mm. Och det funkar?
Ja, det är alltid en trauma bakom. Ja.
Är det så?
Absolut. Beteende är information. Det är information.
Och det är så ni ser det?
Ja, det är det. Alltid. Ja. Och ibland vi är fokuserade på liksom vad säger man? You know, den dåliga attityd. Man måste titta bakom det och nå den individen och få se varför det är så.
Det låter rimligt och förnuftigt och bra. Jag kan absolut förstå att det funkar, men varför gör man inte så här överallt då i svenska grundskolor?
Jag undrar ibland i de olika skolor som finns omkring Sverige. Har vi den kultur som gör skillnad på riktigt? En kultur när alla tror på samma sätt. På riktigt, inte någonting vi bara säger. Och är det någonting vi pratar om? Är det någonting vi tänker på? Är det någonting vi försöker nå varje dag? Och att vara konsekvent så mycket vi kan. Att vara konsekvent med eleverna. Att vi är organiserade på ett sätt. Att det finns ledarskap. Att det finns en vision för skolan. Så jag har en väldigt tydlig vision. Vi har den i oss. Men jag måste prata engelska när jag pratar om vision.
Okay.
Because jag ofta säger att den språket bär kulturen också. Så det finns there's a little bit of a different meaning when I'm speaking English than when I'm speaking Swedish. So I have four words that have shaped the culture of my school. Discipline. Discipline is an outcome. It's not a method. And it creates self-discipline. All young people and people need self-discipline to be successful in life so that they're not going to be playing the victim for the rest of their life, you know. That they're creating small routines, small goals. You know, the young people today are growing in a world where the mobile phone is just a flick flick and it's immediate gratification all of the time. But the truth is life is full of very small, boring steps that help us get to the big goal, yeah? And that's absent from a lot of kind of parentship or kind of society these days. So the digital world is quick, fast, you know, immediate gratification. The discipline is important. Knowledge, you know, direct teacher instruction. You know, we want to build the basic skills with the younger students: reading, writing, adding, subtracting, multiplying, dividing, counting. They have to be able to do that as early as possible. We have to practice, 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 because knowledge is memory. Knowledge is simply memory. And facts are important, and basic skills are important. Group work isn't always a good idea, you know. School spirit, we have like a house system, like in Harry Potter, with the Vorpal Sköld, the shields around school. activities all the time for the students and the parents, whether it's a culture night or it's something else. And then finally, community. Fröslunda Eskilstuna har en dålig rykte. Jag älskar det. Och jag älskar de olika kulturer vi har här. I embrace that. And I say to my staff, we have to love that. We have to embrace that and see it for what it is. And show everybody that we see them and that they're of value, you know? And that, so the word community and everything we do in this school goes back to those four words. Mm. Så förlåt att jag använder så mycket engelska.
Nej, men jag lyssnar intresserat. Det gör ingenting.
Du hör det kanske. Den makten då.
Språket är viktigt.
Ja, absolut. Det är det.
Jag tänkte på det faktiskt. Vi gick igenom korridorerna här. Så det kan ju inte vara riggat i alla fall. Du kunde namnet på jättemånga av de eleverna vi träffade på. Du går över 1000 personer här.
Har alltid sagt grundaren av engelska skolan. Get to know the students' names.
Och det kan du.
Inte alla. Jag försöker varje dag.
Men ganska många då?
Ja, ganska många.
Vi pratar ju om Internationella Engelska Skolan, en friskola. Mm. En god vän till mig, lärare, sa igår när jag berättade att jag skulle åka hit och göra den här intervjun. Va? Finns det seriösa friskolor i utsatta områden? De slår väl bara upp portarna i välbemedlade områden där de kan tjäna pengar på elever som inte har så mycket behov, etc. Mm. Känner du igen den här bilden?
Ja, ibland. Många pratar om Engelska Skolan i Eskilstuna. En skola som går emot den typiska syn på friskolorna. Ganska ofta är friskolor den som, det är bara den fina eleverna och familjer som
är ni
som
inte undantag lite grann också faktiskt?
Kanske, ja, om man tittar på statistiken kanske, ja. Jag vet att vi ligger in den, vår socioekonomisk index 153 eller någonting. Vi ligger i den nionde sämsta decil för svagelevunderlag i Sverige. Så vi ligger inte den tionde del.
Nej, men nästan.
Men nästan. Ja. Kanske vi är lite annorlunda.
Går den här skolan med vinst?
Ja, definitivt. Det är viktigt.
Vinst. Varför är det viktigt?
Vinst är viktigt eftersom det finns så mycket debatt om det här. Ja. När jag kom till Sverige först från Storbritannien, jag tyckte det var fantastiskt att det var en skola, liksom en friskola, ja, som var gratis. Ja, för i Storbritannien, om man vill åka till, om man går till skolan, liksom som har en kultur av like framgång. Ja, en bra skolkultur med alla kämpar jättehårt för att få bra resultat. Det kostar jättemycket pengar. Jättemycket pengar. Men här är det gratis. För vi har den här skolpengssystem. Och jag tänkte, varför är det en problem? Jag tycker det, på engelska jag skulle säga det kallas för state-funded enterprise. Det är fantastiskt. Och jag tänkte också, vi sitter i biblioteket här, ja? Vi sitter på bordet.
Det är ett fint bibliotek faktiskt.
Det finns möbler, bra tack. Det finns böcker, det finns hyllor, det finns belysning och allting. Alla företag som har skapat de sakerna har gjort vinst av skolpeng. Eller hur? Den som har bokat den här bordet. Ja?
Om ni inte har väldigt duktiga förhandlare.
Ja, det har vi också då. De har gjort lite vinst, så att säga.
Ja, lagom för att överleva.
Så varför kan inte ägaren, göra vinst av skolan?
Det finns ju...
Det skapar kvalitet också.
Kritiken bygger ju på flera saker, men ett av de viktigaste är ju att som de som inte är jätteförtjusta i friskolor brukar invända är att den här vinsten ni gör, det är ju trots allt en påse pengar som går till ägare som istället faktiskt skulle ha kunnat investeras i eleverna här. Väl?
Man kunde säga samma om allting som vi har köpt i skolan, som företaget har gjort vinst av.
Men då säger kritikerna att skolan är ingen marknad som andra.
Jag skulle fråga, om det inte så, naturligtvis en del måste gå till ägaren. Så det är en företag, det är en aktiebolag. Men jag vet hur vi skulle expandera utan vinst. Det är inte möjligt att göra det. Att vi har växt så snabbt, att företaget är, vi har 46 skolor idag. Det är otroligt bra. Och vi måste komma ihåg också, vi bara finns om personer väljer oss. Ja? Så vi är bara så bra som den kvalitet vi levererar.
Där är ju en annan invändning som kommer från kritikerna. Det är ju just att friskolorna, det diffar som jag har förstått det lite mer i skillnad med avgångsbetyg om man tittar på jämför med nationella prov. Så är det ett större glapp för friskolor, visar en del forskning jämfört med mellan kommunala skolor och friskolor. Och då menar man att det där beror på att det är så att säga en bra affärsidé att dra upp betygen. Rektor blir glad, lärare blir glad, elevernas föräldrar blir glada, ägarna blir glada, alla blir glada. Utom möjligen samhället i stort då. Finns det inte en risk för att det där blir en osund drivkraft?
Well, I mean, den första skolan i engelska skolan var 93, Barbers första skola. 2024 nu. So, vi har haft så många elever som har lämnat engelska skolan. Och det finns ingen stor studie som visar att alla som gick på engelska skolan fick fel betyg och har haft en jättedålig liv för det. Jag vet under de 18 år jag har varit i engelska skolan, aldrig. När jag har jobbat som lärare, biträdande rektor, huvudkontor och nu rektor, jag har aldrig hört någon säga ge hög betyg för att de vill komma hit då. Nej. Det är viktigt att vi kan stå bakom våra betyg. Jag har alltid sagt att det är systemet, det är betygssystemet som har problemet här.
Vad borde man göra då?
Det är alldeles för flummigt. Jag är jätteglad att Magnus Henriksson och Isak Skogstad nu tar den vidare. Jag tror det finns hopp nu för Sveriges betygssystem. Jag har alltid sagt också, om det finns ett problem, så skapa en situation där det är omöjligt för friskolorna för att göra det. Om ni kan visa eller tänka att det är så.
Borde nationella proven, studentexamen återinföras?
Ja, centralt rättning av nationella prov tycker jag är viktigt. Jag skulle säga hur vi arbetar här och jag vet att engelska skolan jobbar här också. Vi fick 96% behörig till gymnasiet i den här skolan förra året. Det är en fantastiskt resultat.
När man tänker nationella 80, snittet?
Ja,
väl?
Den lokala 84, nationella snittet var 85-86 eller någonting. Så det är jättebra. När man tittar på vårt nationella provresultat, engelska, matte, svenskarnas språk i årskurs 9, och vi jämför det med den betygsresultat som vi har, den slutbetygsresultat, så har vi bättre. Vi har mindre som fick högre slutbetyg än nationalsnittet. Så det är inte oss som...
Inte ni som trycker upp.
Nej. Det finns, de statistiska studien som har gjorts också, det visar det inte bara friskolorna som har problem med så kallade betygsinflationer. Det är några kommunala skolor också. Så det är systemfel som måste rättas. Ingen problem. Det är en gammal liksom, argument att varför marknadsskolor är dåliga. Jag tror inte på det.
Men centralt rättade prov och sånt där,
det blir bra. Centralt rättade prov, det blir bra. Det kommer att fixa saker.
Vi ska lämna det och vi ska snart avrunda här. Vi sitter ju i biblioteket på skolan. Vad ska du göra nu efter det här samtalet?
Och det är en bra fråga. Jag ska gå och prata med min personal som är här fortfarande. Gå runt skolan. Prata med eleverna som lämnar byggnaden. Modersmålslektionerna börjar sluta snart.
Gör du det varje eftermiddag?
Ja, vi har många språk. 17 tror jag. Vi bjuder undervisningen just nu.
Men du går också runt mycket i korridorerna och pratar med dem?
Ja, det ska jag. Jag ska förbereda för dagen efter. Catch up. En sån stor skola, så mycket kan hända i en dag. Så det är viktigt slutet av dagen när jag går runt och pratar med många. Det är viktigt att jag är synligt. Att jag är här på plats. Det är viktigt att jag pratar med folk. Nå alla.
Om vi tittar på problemen vi har pratat om i grundskolan generellt och bemötandet, kulturkrockar, normlöshet. Är du hoppfull för framtiden för den svenska skolan?
Om engelska skolan är en stor del av det, ja.
Jaha, okej. Okay. Men inte annars?
Jag blir orolig för den splittrade syn på utbildning. De som ligger på så lite högre, lite mer. Så, ja, vi behöver ha den traditionella undervisningsstil igen. De som ligger för vänster lite mer, nej, vi måste fortsätta med den progressiva. Jag tror alla måste komma överens med sumpbarn och sumpkunskap i skolan, en bättre läroplan, en bättre betygssystem, mer disciplin. Jag skulle säga det blir bra om det är inte så politiskt, de liksom ideologiskt eller educational philosophical questions.
Så det kan bli bra, men det måste till en del för att det ska bli det.
Ja, yeah, I mean, jag kan absolut rekommendera Kunskap och kris av Inge Enqvist. Hon har skrivit ganska mycket om varför Sveriges skolsystem är så dålig. Om alla, det spelar ingen roll vilken parti du röstar för. Det är sanningen. Det är sanningen. Det är sanningen i boken.
Läs Inger Enqvist.
Inger Enqvist.
Oavsett om man är höger eller vänster.
Kunskap i krisen till glädjeparadoxen. Gabriel Hellsager har också en väldigt bra beskrivning av hur Sveriges skolsystem har sjunkit ner och varför det blir så.
Okay.
Och för mycket progressiva idéerna som, ja. Så,
ja. Vi slutar med två boktips då från Damian Brunker. Tack så mycket för att du var med i fredagsintervjun.
Tack så jättemycket.
Har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.